Vibrary Audiobooks presenterar Fåraherden som log, skriven av Miriam Palmén, uppläst av mig, Örjan Blix. Prolog. En vacker fredag i april för många, många år sedan uppmärksammades en mycket ovanlig dödsannons som publicerats i en liten lokaltidning i nordöstra Italien. Det var flera saker som stack ut med det hela. För det första skrevs det sällan mer än någon rad vid ett dödsfall, såvida det inte varit en prominent eller välburen person som avlidit. I det här fallet fick en enkel fåraherde nästan en hel kolumn skriven om sig. För det andra var det ytterst sällan, om någonsin, som en vanlig fattig arbetare begravdes in vid ett familjekapell tillhörande den familj han arbetat för. Det tredje som stack ut var det sätt på vilket fåraherden hittats. Dödsannonsen väckte uppmärksamhet även i ett flertal intilliggande byar som hörde talas om det hela, och själva jordfästningen omskrevs sedermera av några andra lokaltidningar innan hela historien slutligen glömdes bort efter några år. De som levde kvar i den by där fåraherden levt sina sista år och sedan avlidit skulle dock inte glömma händelserna kring det hela så länge de levde. Lokal fåraherde funnen död. Alfonso Giuseppe Alberoni hittades i början av veckan avliden i sin herdestuga bland de får han tagit hand om under de senaste 5 åren. Han tros ha avlidit under natten till måndagen efter sviten av en svår lunginflammation. Ett par pilgrimsvandrare upptäckte dödsfallet i onsdags då de var på genomresa i det bergsområde där den unge herr Alberoni tagit hand om familjen Bottis får. Herr och fru Botti berättar att Alfonso hittades med ett förunderligt leende på läpparna i den lilla stuga där han brukade övernatta då han befann sig ute med fåren under årets kallare perioder. Samtliga får var samlade kring honom både inuti och utanför stugan, och de upplevdes vara mycket sorgsna över sin herdes bortgång. Det sägs att fåren var i stor sorg, bräkte otröstligt och fällde tårar de inte borde kunnat fälla. Att lyckas förflytta fåraherdens kropp var ett arbete som på grund av detta tog osedvanligt mycket tid och kraft att genomföra. Allt sedan Alfonsos bortgång tycktes fåren ha vägrat lämna hans sida. Familjen Botti var tvungna att med stor möda och hjälp av andra av sina arbetare förflytta fåren till andra betesmarker för att kunna forsla bort Alfonsos späda döda kropp. Alfonso blev blott 19 år gammal. Han efterlämnar ingen känd familj men kommer vara stort saknad av alla de bybor som haft lyckan att stifta hans bekantskap. Hans goda humör och vänliga sätt kommer alltid bli ihågkomna. Jordfästningen kommer att ske vid familjen Bottis kapell under söndagen. Vänner och bekanta är välkomna att delta. Kapitel 1. Alfonso föddes inte skrikande som så många andra barn gör. När han äntrade jordelivet ur sin moders sköte gjorde han det med stora förundrade ögon och något som påminner om ett litet leende på läpparna. Givetvis var det inte ett riktigt leende. Alla vet ju att nyfödda inte ler. Men hans mor kunde ändå svära på att pojken log när hon först la sina ögon att vila på hans späda skrynkliga lilla ansikte. Även modern log. Ett trött men lyckligt leende då hon fick se sin sons anlete för första gången. Detta främst av lättnaden som sköljde genom kroppen på henne efter en väl genomförd födsel, men likaså av den våg av kärlek som sköljde över henne varje gång hon satt ett nytt barn till världen. Alfonso var inte hennes förstfödde och inte heller hennes sistfödde, men han blev direkt och förblev så länge hon levde hennes favorit. En sällsam pojke, stillsam och grubblande. Aldrig högljudd utan alltid lugn, på gränsen till vad en del skulle kalla för sävlig. De få besökare som genom åren dök upp hemma hos familjen förvånades alltid över Alfonsos ovanligt visa uttalanden. Ända från det att han började tala hela meningar kom där förundransvärda visdomsord.